Då ska jag säga vad jag ska tala om idag. Och det blir ju två delar som ni vet, med kaffe emellan. Och jag kommer att fylla de här två timmarna ganska väl, tror jag. Och nu blir det då, låt mig se spikhålen i dina händer. Och det här handlar om var någonstans Guds kraft, ska jag säga med betoning, flödar någonstans. Och sedan efter fikat då, så ska jag tala om vem som kan pröva. Och så då om prövandets förutsättningar. Nu i den här första delen så tänkte jag försöka dela med mig om det här med var Guds kraft flödar någonstans. Vad är villkoren för att en människa ska kunna stå i Guds tjänst och vara en sann andesmord, förkunnare, lärare, evangelist, profet och så vidare. Och det handlar alltså om kännetecken på en sann gudsman eller en sann gudskvinna. Och det här är viktigt att studera då för att kunna bedöma om det är Guds kraft som flödar i en människa när vi ser att någon agerar i Jesu namn, eller om det är en annan kraft, en annan ande. Och vi ska börja med att läsa Matteus evangeliet. Och nu ska jag säga så här innan ni bläddrar i era biblar, för att jag drar på ganska friskt. Ser ni bibelorden där? Så läs gärna där, så hänger ni med lite snabbare. Och jag har tagit alla bibelord ur Svenska folkbibeln, så jag tycker det är ganska okej. Så alla citat är därifrån om inte jag säger någonting annat då. Vi läser det här, Matteus evangeliet kapitel 7, vers 15-23. Ni känner igen detta. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som säger herre, herre, till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem, säger Jesus, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Slut citat, kommer jag att säga när jag har läst färdigt, för ni spelar in detta. Det är viktigt att vi funderar över vad som är sådan frukt som Jesus avser här. Och i det här bibelordet så är det uppenbart att tecken under inte är frukt. Notera det. Och indirekt så säger nog bibelordet oss också att antalet människor som kommer på våra möten, det är inte heller frukt. Inte ens om de har räckt upp handen vid förfrågan om man vill bli frälst och så vidare. Antal nyfrälsta skulle kunna vara frukt. Men det är ju så svårt, det är väldigt svårt att veta vilka som på ett möte verkligen har omvänt sig och blivit kristna. Frukt, det är ju inte det som kommer först på ett träd heller. Eller hur? Eller har ni sådana träd? Nej, jag tror inte vi har det i församlingarna heller. Först kommer det lite knoppar, sedan kommer det blad, och så kommer det blommor, och så kommer bina och humlorna, och det finns säkert andra som kommer. Och långt därefter, fram på höstkanten kanske då, så kommer frukten. Och först vid skördetiden, om man säger så, efter en lång tids mognadsprocess, så kan man veta vad det var för utsäde och vad det var för träd. Det ser man då på frukten. Men kanske först då. Bibelordet om att en sår och en annan skördar, det säger oss också någonting om att det finns en tidsaspekt där. Så att en äkta evangelisk förkunnelse ska innebära en hållbar positiv förvandling i människor. Och dessa människor ska också påverka samhället och runt omkring sig på ett positivt sätt. Om vi ska se att det är en god frukt. Kallar man ett skeende för väckelse trots att människor inte mognar till osjälviska, utgivande, positiva kristna som påverkar sitt omgivande samhälle då väldigt positivt, då kanske det inte var en äkta väckelse. Så vi kan se i backspegeln idag och se på de rörelser som vi har haft från våran tid och tillbaka i tiden. Det är ganska intressant, och då känner i alla fall jag att vi inte har haft någon äkta, genuin väckelse sedan kanske 50-talet. Och då kan man också fråga sig, vad är det då för träd som har sträckt ut sina grenar? Vad är det då för utsäde man har haft om vi inte har sett väckelse av allt arbete? Jag tror ni håller med mig allihopa att Sverige har inte utvecklats positivt de senaste 50 åren. Rolf pratade om det igår. Det har gått ganska käpprätt neråt. Moraliskt och på många, många andra sätt. Vi måste alltså ha med oss det här bibelordet. Och vi måste tänka på en sak också till. Och det är att det kan finnas människor som agerar med kraftgärningar i Jesu namn. Men som ändå inte alls har haft med Jesus att göra. För han har ju sagt till den, som det står här i texten, att jag har aldrig känt er. Så att det sker tecken under och att de sker i Jesu namn, det är inte någon som helst garanti för att detta är äkta. Man måste alltså bedöma frukten, och det är inte tecken under. Men när man bedömer frukten så innebär det ju de facto att man också bedömer trädet då. Och vi får inte rygga tillbaka för det här med att bedöma människor. Det är många som säger, det ska vi inte göra. Och jag kan inte se att det är fel att göra så. Jag tycker att vi får klartecken att bedöma trädet i många bibelställen. I Uppenbarelsebokens kapitel 2 så är det ju ganska klart att Jesus uppskattar att man prövar människor och avgör om de är sanna och falska. Och samtidigt då, när han säger det här, så förstår vi att vi inte får tappa bort vår första kärlek, eller vår bästa kärlek, som det också kan översättas. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 2-4. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Slut citat. Alltså det som står i vers 2 och 3 här har alltså Jesus inte någonting emot. Så i det här bibelordet tycker jag att vi har ett stöd för att pröva människors äkthet, och då i synnerhet de som utger sig för att vara något alldeles speciellt i Guds rike. Samtidigt säger Jesus här då att när vi är noga med äktheten så får vi inte tappa bort första kärleken. Och den första kärleken kan ju handla om kärleken till Gud. Det brukar vi nog tänka så, va? Men jag tror också det kan handla om att inte missa vårt huvuduppdrag, nämligen att vinna andra människor för Jesus. Missionsbefallningen alltså. Den första kärleken, eller som, om vi kan säga lite tydligare från grundtexten, den bästa agapen, eller den bästa förbehållslösa kärleken, det är ju den att man går ut helt osjälviskt och vinner andra människor och hjälper andra människor. Det får vi alltså inte tappa bort i våran sanningssträvan och i vårat prövande. Och det vill jag att vi alla ska tänka på, även jag. Sen så ska jag också säga någonting om det här med att pröva allt, som jag tycker man kan resonera lite kring. Alltså att pröva allt och behålla det goda, det hör vi många gånger så här människor säga. Och många människor som har rört sig i sammanhang som har fått kritik brukar ju säga detta. Och då kan det låta ungefär så här, men ja, men vi måste ju pröva allt och behålla det goda. Och ingen är ju perfekt, och nu har jag faktiskt blivit så väldigt välsignad här. Och så vidare då. Och så har man ju hört många människor säga om både till exempel Toronto och Lakeland. Och då ska vi komma ihåg det, att folk inom New Age, de erfar ju också väldigt upplyftande upplevelser, eller hur? Och de här upplevelserna inom New Age, de är inte så sällan ganska lika det som vi har sett inom extrema karismatiska kretsar. Och det visar jag bland annat på den här DVD-skivan då. Så positiva erfarenheter, det är inte heller någon garanti för äkthet. Vi kan inte ta folk på orden så. De kan ju komma ifrån ett New Age-sammanhang och säga så till oss. Och då kan inte vi säga att jaha, vad bra, men då... Nu ska vi ta och läsa det här bibelordet i sin helhet då, från första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 20-22. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Slutcitat. Och det här skrev ju Paulus till församlingen i Thessalonike, eller Thessalonike, hur man säger alla dessa ord, de ändrar ju det hela tiden. Och det handlar alltså om att pröva budskapet i profetior som vi ser här då. Och det är ganska självklart att Paulus menade att om någon i församlingen i Thessalonike profeterade, så skulle man inte förakta detta, utan man skulle pröva det som sades då. Och så skulle man behålla det som var gott. Och självklart så var de här profeterande personerna kända i församlingen. Det var inga stora församlingar som Philadelphia och så vidare på den tiden. Så att Thessalonikerna behövde ju självklart inte tänka på att pröva personerna. Vad de stod andligt, det visste de ju. Det tror jag i alla fall utifrån den här texten. Så detta kan vi anta. Och därför så tror jag inte att detta bibelordet kan användas för att rättfärdiga att man till exempel åker över till USA till ett vilt karismatiskt skeende där, och så prövar man på allt som erbjuds. Man smakar på allt, man luktar på allt, man tuggar på allt och säger, ja, men jag ska pröva allt och behålla vad som är gott. I det fallet så måste man pröva på ett annat sätt. Och då måste man granska trädet, menar jag. Och det gäller både för kunnarna och förkunnelsen då, och då kan konsekvenserna av ett sånt prövande bli väldigt annorlunda. Och som vi såg tidigare så sa ju Jesus så här i Matteus 7:18. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Slutcitat. Har vi alltså att göra med en förkunnare som har en dålig karaktär eller en villfaren förkunnelse, ja, då är inte frukten från ett sådant träd god, eller hur? Även om man skulle uppfatta det så. Sån frukt är i sådana fall istället kamouflage för ett dåligt träd. Man plockar inte frukt från ett dåligt träd. Nu menar ju inte jag heller, ska jag säga, att förkunnare måste vara perfekta. För det är ju ingen av oss. Inte jag heller. Men det finns några grundförutsättningar som måste vara uppfyllda för att vi ska kunna säga att ändå att trädet är gott. Och med ett gott träd så menar jag då att Guds ande flödar i det trädet. Att Guds sav dras upp i det trädet. Och att då blir frukten god. Och vi ska strax titta på en av de viktigaste förutsättningarna för att Guds kraft ska finnas hos en sann gudsman. Men sen... Först så vill jag peka på en annan förutsättning, och det är att en sann gudsman kan alltså inte ha en avfällig lära om vi ska plocka frukt ifrån det trädet också. Paulus säger så här i Romarbrevet 16:17. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i, vänd er bort ifrån dem. Slutcitat. Så att kommer någon med en lära som alltså ligger i strid med den som apostlarna först förmedlade, så ska vi vända på klacken och gå därifrån. Och den här uppmaningen borde vi lyssna till, både när det gäller häftiga kampanjer och när det gäller en sak som är väldigt populärt nu, nämligen ekumenik. Vem sa det? Ja, men vad gott att höra. Det var någon som var vaken. Utifrån Bibelns perspektiv så finns det alltså inte utrymme för att plocka frukt ifrån ett dåligt träd. Och det finns inte heller utrymme för att ha dialog med de som har en annan lära än den som apostlarna först förmedlade. Vänd er bort ifrån dem. Det är något annat än att säga, ja men hej, vi kanske kan kompromissa. Så det här var lite om att pröva allt och behålla det goda. Jag tror inte vi kan applicera det bibelordet på allt. Vi kan göra det i våra församlingar där vi känner träden. Där vi litar på varandra. Vi vet vilka vi är. Vi vet var man har kommit ifrån. Var man står andligen och så vidare. Men när det då gäller mer okända sammanhang och personer, så måste vi pröva både personerna och sammanhangen och förkunnelsen på ett helt annat sätt då. Och finner vi då att trädet är dåligt, så ska vi gå därifrån. Då ska vi inte ha med det att göra. Och man kan också uttrycka det så här kanske, att man ska inte plocka russin ur en förgiftad kaka. För då är russinen också giftiga. Så nu kommer vi till det kapitel som satt rubrik för den här del 1. Och rubriken var ju, låt mig se spikhålen i dina händer. Och som underrubrik skulle vi kunna sätta den titel som Pelle Karlsson hade på en bok. Kan ni gissa vilken jag tänkte på? Korsets princip. Man läste den, för den är mycket bra, mycket allvarlig, djup. Och här kommer vi nu in då på ett område som kan ge oss tydliga signaler om vilken kraft som verkar i en persons liv. Om det är Guds kraft eller om det är en annan kraft. Och Guds kraft är ju den heliga ande, men en annan kraft, det kan handla om antingen rent kötsliga och personliga egenskaper, förträfflighet på olika sätt, eller så handlar det om demoniska krafter också, såklart. Det kan också vara en blandning av de två senare, köttet och demonerna. Men jag tror inte att Guds heliga ande beblandar sig med demoner. Jag tror inte de bor i samma hus. En del säger, ja men det är olika rum, men jag tror inte den heliga ande tar in på ett sånt hotell. Vi ska läsa lite om det här med spikhålen i alla fall, var det kommer ifrån. Och det är från Johannesevangeliet kapitel 20, vers 25. De andra lärjungarna sa det nu till honom, vi har sett Herren. Men han, lärjungen Thomas då, svarade dem, om jag inte får se spikhålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Slutcitat. Så Thomas kunde alltså inte tro att det var Jesus som hade uppstått. Han kunde inte tro att Jesus var äkta om han inte fick se spikhålen i Jesu händer. Och dessa märken på Jesu kropp vittnade om Jesu lidande, och de vittnade ju då om att Jesus var äkta, eller att den här gestalten som kom där var äkta. Så ärren av Jesu lidande vittnar verkligen om att han är den sanne Messias. Och ärren av detta lidande finns ju kvar än idag, tror jag, på Jesu kropp. De fanns ju där såren när han hade uppstått. Och då kan man nog säga så här, att när Jesus kommer tillbaka så är det den sårmärkta kroppen som vi ska förvänta oss att se. Jag ska säga mer om det sen i del 2 efter fikat. Men jag tycker inte vi ska anklaga Thomas för att han tvivlade. En del kristna gör så, och det är ju ganska mycket högmod i det egentligen. Egentligen så ska han ha all heder för att han var noggrann med sanningen, tycker jag. Och inte bara gick på vad som helst. Han ville ju inte bli lurad. Han ville förvissa sig om att den Jesus som kom där och sa att han hade uppstått var den som han hade lärt känna tidigare och den som han hade vandrat med. Så tänk nu då på att det var spikhålen som gjorde att Thomas kunde känna att denna uppståndne Jesus var äkta. Och spikhålen vittnade om ett lidande, som i sin tur då vittnade om att Jesus var och är Guds Messias. Och jag tror att det finns två budskap i det här till oss. Dels då i att, dels det första budskapet, det är att vi ska inte skämmas för att vara lika noga med sanningen som Thomas. Tvärtom, kanske borde gå lite åt det hållet. Men det andra då, det säger oss att tecken på lidande är tecken på äkthet. Man kan börja där, så kan vi resonera ytterligare då titta i Bibeln om det stämmer. Och jag ska säga så här, om en liten utanför biblisk berättelse. Jag hörde en berättelse om mullbärsfikonträdet. Det är ju i alla fall ett bibliskt träd. Och det är ju ett slags fikonträd, och det är tydligen så att mullbärsfikon är en ganska värdelös frukt egentligen. Om man bara låter den mogna helt på egen hand så mognar den till beskhet. Men om man skadar frukten lite på ytan eller slår på den så mognar den ganska snabbt till en söt och god frukt och blir i princip lika bra som vanliga fikon då. Är det någon som har ätit mullbärsfikon? Nej, det var bara tur det då. Så att den här berättelsen håller. Men det var inte jag som hittade på detta, utan jag hörde det från en bibellärare. Och det är ju precis som om Gud skulle ha lagt ner ett vittnesbörd i mullbärsfikonträdet om hur det kristna livet ska vara. Alltså, låter Gud oss bara vara i fred så mognar vi till beskhet. Men utsätts vi för prövningar och lidanden, faktiskt, då mognar det fram en söt frukt i våra liv. Och ibland kallar man detta för andens frukt. Den är söt. Och den står i singularis också, ska ni komma ihåg. Man kan inte bara plocka små delar, då är det inte andens frukt. Vi ser det här vittnesbördet även i Jakobs liv i Gamla testamentet. Han brottades med Gud och så fick han ett slag på höften, och efter det så blev han ju halt då. Och han var nog halt resten av livet, skulle jag tro. Men det var efter detta slag som Jakob blev en ödmjuk man, och efter det så välsignade Gud honom. Så att prövningar och lidande tycks vara en förutsättning för att Guds kraft på allvar ska bli verksam i oss. Och det ser vi också hos många av de stora väckelseförkunnarna i historien. Idag är det tyvärr tvärtom. Idag så ska det vara ständigt utrullade röda mattor när de kommer. Man ska gärna ha ett eget jetflygplan för sin ministry. Man ska ha lyxvilla och lyxbilar. Och 100% i hälsa och välfylld plånbok och så vidare. Men ser vi då till exempel på Charles Finney, så brottades han med en ständigt dålig hälsa. Trots lidandena, eller ska vi säga kanske tack vare dessa lidanden, så är han nog den väckelseevangelist som har fått vinna mest människor för Gud genom hela världshistorien, tror jag. Man pratar ju om hundratusentals. Och då pratar vi om omvända människor, inte bara handuppräckningar. Vår egen Emil Gustafsson, han kämpade ju också med svag hälsa. Och han dog ju på grund av den i 30-årsåldern någonstans. Frank Mangs brottades med ständigt återkommande depressioner, vad jag har förstått. Och han behövde ofta ta igen sig. Sven Reichman, han har kämpat med ryggbesvär i många, många år. Och vad jag vet så har han det än idag. Så att jag ska säga så här, jag vill inte unna oss svårigheter och lidande, men det tycks vara en förutsättning för att Guds kraft ska bli verksam i våra liv. Och det verkar som om sjukdom kan vara en sån svårighet som vi kan drabbas av då för att Guds kraft ska bli verksam i våra liv. Och nu ska vi titta lite om det finns några mer stöd för detta i Bibeln. Vi vet ju att vägen tillsammans med Jesus, det är alltså korsets väg. Men jag tror att vi gärna glömmer den principen många gånger. Vi ska i alla fall påminna oss om detta med några bibelord då. Vi ska börja med Galaterbrevet kapitel 2, vers 19-20. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och så har vi Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 23. Sedan sade han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Slut citat. Och ibland så får ju den kristna tron kritik för att det skulle handla om någon slags självutplåning. Men på många sätt så är det nog sant, va? nu lever inte längre jag, utan nu lever Kristus i mig. Vi skall dö bort från vårt egocentriska, upproriska jag. Det är jag som vill äta av kunskapens träd för att bli så som Gud. Man kan ju då fråga sig, hur ska denna död gå till? Och vad är det, vad innebär det att varje dag ta vårt kors på oss och följa Jesus? Och vi kan ju förstå att den här döden inte sker på en gång när vi blir frälsta och på nyttfödda. Annars hade ju inte Jesus talat om ett dagligt kors, eller hur? Så det är ingen engångsföreteelse det här som vi talar om, utan förmodligen någonting som följer oss hela detta jordelivet då. Och jag ska säga, om vi vill vandra med Jesus, man kan nog slippa undan detta också, men om vi vill vandra med Jesus och se Guds kraft verksam i våra liv. Och jag nämnde tidigare Jakob som fick ett slag på höften som gjorde honom halt och troligen resten av livet. Och det ödmjukade honom eftersom det var förmodligen ganska förnedrande, eller det var en skam på den tiden att ha ett lyte. Och på motsvarande sätt var det med Sara och Abraham. De kunde ju inte få barn. Petrus förnekade Jesus 3 gånger och vetskapen om det följde ju honom resten av livet. Och jag tror att den förnekelsen, tänk vad den har läckt ut i hela världen. Det måste han upplevt som en stor skam. Men det ödmjukade honom med all säkerhet också. Kanske för resten av livet då. Och ska vi hitta ett riktigt bra exempel i Bibeln på hur motgångar och bekymmer är en förutsättning för att Guds kraft ska flöda som starkast, så är nog aposteln Paulus ett av de bästa exemplen. För hans budskap handlar ju egentligen om detta väldigt, väldigt mycket. Allra tydligast framkommer det här, tycker jag, när Paulus talar om den berömda törntaggen i andra Korinthierbrevet. Och vi ska läsa då andra Korinthierbrevet kapitel 12, vers 7-10. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest. Kan ni tänka er det? Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Slutcitat. Så törntaggen hade alltså till uppgift att göra Paulus svag i sin egen kraft, för att Guds kraft skulle bli stor och verksam i hans liv då. Och många har ju försökt gissa vad den här törntaggen var. Och det står ju inte. Inte vad jag har hittat. En del säger att det kan absolut inte handla om sjukdom, för sån är inte Gud. Men så tycker inte jag man kan säga. För man kan ju tänka då på Charles Finney, Mangs, Emil Gustafsson och många, många andra gudsmän och kvinnor. Som kanske genom sin svaghet och lyten och så vidare har fått vara väldigt stora redskap för Gud. Men eftersom Paulus säger att den här törntaggen var ett slag i ansiktet, så handlar det nog i alla fall om något som var förnedrande, tror jag. För det är så man uttrycker sig där nere. Strunt samma i exakt vad det var med den här törntaggen. Det viktiga budskapet till oss när det gäller den, det är att det gjorde Paulus ödmjuk, så att han kunde vara ett redskap för Gud. För det är bara när vi är svaga som Guds kraft blir stor genom oss. Och vi ska inte försöka bli några väldiga andliga stridsmän som kommer med stora sköldar och svärd, likt någon Goliat, andlig Goliat. Utan vi ska vara som små Davidar, om man kan säga det så. Vi ska vara små, bräckliga lerkrukor utan någon rustning runt omkring oss. Den får ju Gud svara för i sådana fall. Och vi ska läsa om lerkärlet här i andra Korinthierbrevet kapitel 4, vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Slutcitat. Och det här är ju faktiskt trons vila. Barnaskapet hos Gud. Ju mer vi spänner av och ödmjukar oss, ju mer kan Gud verka genom oss. Det är vila. Och ju mer vi blåser upp oss och blir märkvärdiga, ju mer får vi ju kämpa på egen hand, för då är inte Guds kraft med oss. En ganska biblisk bild av hur det kristna livet kan vara en jämförelse med fosforklumpar. Och det kom till mig igår när jag körde ner till Mora en sväng. Så detta är inte helt bibliskt, men ganska bibliskt. För fosfor kan ju laddas upp med ljus, som ni vet, va? Och sedan lyser det på egen hand en liten stund. Ska de fortsätta att lysa, de här fosforklumparna, så måste de in i ljuset igen. Och sedan så kan de lysa igen. Och så funkar fosfor. Och på motsvarande sätt så är det ju med oss. Vi måste laddas upp av Guds ljus. Och det sker bara i absolut närhet till Gud. Sedan så kan vi stråla själva. Men det är inte vår strålning, det är Guds ljus som vi strålar då. Och så här var det ju även med Mose. Nu kommer vi till det bibliska i det här då. För er som var nervösa. Så var det ju med Mose när han var på berget med Gud. Han blev som en fosforklump uppladdad. Och när han kom ner från berget så strålade hans ansikte av Guds ljus. Men ljuset började avta. Och vad gjorde han då? Han hängde en duk för ansiktet. Varför det, måste man ställa sig frågan. Ja, på många sätt är ju detta likt hur det är med oss kristna. Om vi inte unnar oss tid med Gud, så avtar ljuset i våra liv. Och om inte vi går tillbaka och sätter oss i solariet, eller vad ska jag säga då, igen, vad ska vi göra då? Jo, då kan vi hänga en duk för ansiktet för att dölja att liksom, jag har inte varit i närhet med Gud. Och vad är detta för dukar som vi kan gömma oss bakom? Jo, det är citat ur andras böcker. Man återger häftiga berättelser som man har läst eller som man har hört på en konferens eller sett på kristen eller så kallad kristen TV. Och så vidare och så vidare. Eller så drar man till med en saftig profetia i egen kraft. Och uppfinningsrikedomen på det här området är ganska stor. Och sedan så står det i Bibeln att Guds folk blev förstockade när Mose gjorde på det här sättet. Det är en ganska märklig historia. Det påverkade folket som han rörde sig med då. De liksom drabbades av en andlig lättja. Och på motsvarande sätt är det många gånger med kristenheten, där det finns predikanter som gömmer sina urladdade fosforklumpar bakom sådana här då, om vi ska kalla det huvuddukar. Då drabbas folket av en andlig lättja och bryr sig inte om att söka det äkta, utan man nöjer sig med det som predikanter plockar fram i egen kraft. Ett eget ljus skulle man kunna säga då, va? Och jag tror det är jättemycket så här idag. Sen får ju ni bedöma vad det är för ljus jag har. Jag kan berätta om vad jag kom till tro. För jag har kommit till tro, om det är någon som inte tror det. Det skedde i en plastsoffa hemma hos en mycket enkel bagare. Och nu blir jag rörd. Jag får stilla mig en stund. Det var hemma hos en mycket enkel bagare som strålade av Guds ljus. Och han och hans fru hade i all sin ringhet, de hade fått bli väldigt mäktiga redskap för Gud. Och det var så här, där hamnade jag och min fru och vi fick möta Jesus då. Och min fru hade väldigt svåra problem med fobier. Och det höll ju på att spräcka vårt förhållande, men det räddade vårt förhållande då. Att vi kom till den här plastsoffan där Guds ljus fanns. Och de här, mina andliga föräldrar då, de hjälpte ganska många människor. De hjälpte homosexuella, de hjälpte narkomaner som var helt galna när de kom, men som var frälsta när de gick därifrån. Och ni kan ju tänka er hur det blir i församlingen där de var med. Det blev en stor avundsjuka mot de här enkla människorna. Så de blev mer eller mindre utstötta ur sin församling. Det var en helt vanlig församling i Helsingborg, ska jag säga. Och många av mina vänner var med och blev frälsta också. Jag bedömer det som frukt i deras liv. Det får ju ni fundera över. Men hemligheten med Guds kraft i bagarfamiljens liv, det var ju att de inte var något stort i människors ögon. Tack och lov. Och man kan säga att deras liv var som ett litet, tomt, nästan tomt förrådshus. Eller hur? Och då kunde Gud peta in ett och annat litet senapskorn där. För det räcker ju, eller hur? Det fick plats. Men när det gäller de stora, uppblåsta, populära förkunnarna så har de förrådshus som är överfulla med andliga rikedomar som man har skaffat då genom böcker och konferenser och så vidare. Och de försöker fylla dem ännu mer, gång på gång, mer och mer, gång på gång. Och Gud får inte plats ens med ett litet senapskorn där i de förrådshusen. Så det är bara de små förråden där det inte finns så mycket. Där kan Gud peta in någonting. Och sen kanske ni undrar, hur är det med mig då? Är inte jag stor och stöddig? Jag tycker inte det själv. Jag har själv fått vara med om en utbrändhet som inte var kul. Vid den tiden visste man nästan inte vad utbrändhet var. Och då är det ännu mindre kul, kan jag säga. Jag fick ingen rehabilitering. Jag var borta många månader från mitt jobb. Och det var mycket tack vare jobbet. Och när man är utbränd så har man inga av sina egna krafter kvar. Och man kommer aldrig tillbaka till sina forna krafter. Tack och lov, ska jag säga. För att idag så kan jag tacka Gud för min utbrändhet. Utan den så hade inte jag fått vara ett verktyg för Gud. Om jag nu är det. Det får ni pröva. Och så undrar du kanske nu ifall det finns ett stöd i Bibeln alls för att Gud kan använda sjukdom för att styra upp saker och ting. Och då vill jag peka i alla fall på ett exempel på att det kan vara så. I Apostlagärningarna kapitel 16 och 6 så nämns det att den helige ande, nu visar inte jag det där. Men det nämns att den helige ande hindrade Paulus att komma till Asien. Den helige ande hindrade Paulus från att komma till Asien. Och han tog då istället vägen genom Galatien. Och det var orsaken till att han hamnade där hos galaterna. Sedan i Galaterbrevet 4 och 13 så berättar han själv om denna samma händelse. Men då säger han att det var på grund av kroppslig svaghet som han kom dit. Kika gärna på det. Och ljuger då apostlagärningarnas författare eller Paulus? När det i apostlagärningarna står att det var den heliga ande som hindrade eller som ledde Paulus till galaterna. Nej, det måste nog tolkas så att Gud kan sända sjukdom för att få till stånd något i vårat liv. Jag ska säga att det är en liten tro att tro annorlunda. Vi ser i Galaterbrevet 4 och 14 att Paulus faktiskt var sjuk när han var hos galaterna. Och där står det då, fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, jag som Jesus Kristus. Slutcitat. Tänkte jag att Paulus sjukdom kunde ha utgjort en frestelse för galaterna. Varför det kan man ju fråga sig. Jo, på samma sätt är det i många sammanhang idag. Är någon sjuk så säger man att den personen har en svag tro. Eller så har man något otalt med Gud och drabbats av sjukdom. Är du inte frisk och framgångsrik så är det något fel på din tro, menar man. Och det var såklart inget fel på Paulus tro. Fast han var svag till kroppen. Han var ju även, hade ju även ångest ibland. Sjukdomen i det här fallet hade alltså istället lett Paulus till Galaterna. Och tack vare detta, alltså Paulus svaghet, så verkade Guds kraft genom honom till Galaternas frälsning. Svagheten var en förutsättning. Och vi kan gott fundera över det här lite grann, att Paulus sa att det låg en frestelse i att så se ner på hans sjukdom. Alltså är den formen av teologi, kan jag säga, en synd. Och vi ska stanna lite här nu inför Paulus lite till, för att han var ett otroligt föredöme när det gäller att tiga om sig själv, till skillnad från många förkunnare i vår tid. Vi vet ju från apostlagärningarna att han fick utföra många tecken och under. Och jag har läst igenom alla Paulus brev i jakten på hans eget vittnesbörd om detta. Och det finns inte en enda gång, vad jag har kunnat se. Han nämner inte en enda gång att han själv har utfört några under. Och det är ganska häpnadsväckande. Men om man lär känna Paulus då via hans brev, för det ska man göra, så förstår man varför. För han visste att Guds kraft skulle rinna av honom om han blev något märkvärdigt i sig själv, i människors ögon. Och vi ser bland annat detta då i första Korinterbrevet, som jag tycker är kanon. Och ni ska inte fokusera på det som står på om dop där, utan den sista meningen. Första Korinterbrevet kapitel 1, vers 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Slutcitat. Ser ni det, att vishet och vältalighet skulle kunna leda till att Guds kraft försvann ut ur Paulus liv. Och det grekiska ordet här för vishet är sophia. Och Paulus syftar då säkert på sådan andlig vishet som han ju sysslade mycket med vid den tiden, som man kan använda för att bli märkvärdig. Sån andlig vishet finns idag också. Och det han skriver här gäller såklart inte bara vishet och vältalighet, för det förstår vi av Paulus andra texter. Kommer vi med något överhuvudtaget som är märkvärdigt och stort i människors ögon, så finns en risk att Guds kraft inte är med oss. Och det är därför vi måste vara som bräckliga lerkrukor i oss själva. Och det var alltså såklart därför som Paulus inte skröt med allt vad han fick utföra. Vi ska se på en sista sak med Paulus som är väldigt, väldigt intressant. Och det är det här med att Paulus blev uppryckt till tredje himlen. Jag tycker inte det är intressant i sig själv. Jag är mer intresserad av vad som händer här faktiskt just nu. Men det finns en annan sak. För vi ser orsaken till hans törntagg. Och vi kan läsa andra Korinterbrevet kapitel 12, vers 1-7. Jag måste berömma mig om en till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelse från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var uppryckt i kroppen eller utanför kroppen, vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt i paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig, utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser och hör mig. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. Och så slutar vi där då. Även det här med Paulus himmelsfärd har jag letat efter i andra utav Paulus texter, och han nämner inte en enda gång på något annat ställe, och inte någon annanstans så ser man heller att han refererar till det eller att hans undervisning skulle ha påverkats utav det på något synbart sätt i alla fall. Och då kan man undra orsaken till att han alls nämner detta då för korintierna. Det berodde på att han pressades till det. Det hade ju kommit dessa väldiga apostlar. Ni vet vilka jag tänker på. Och man förstår också av sammanhanget att han tyckte att han var dåraktig. Att han förde detta på tal. Han pratade ju inte om sig själv rakt på sak. Utan han pratade om som om det skulle varit någon annan person. Och sen hade han ju självklart inte en tanke på att detta som han skrev till korintierna skulle läcka ut i hela världen. Om man nu då tänker på hur populära förkunnare gör idag, vad ser vi då? Jo, raka motsatsen. Man marknadsför sig med den här typen utav berättelser. Man hör om alla tecken under som förkunnare fått vara med om. En del talar vitt och brett om sina resor till tredje himlen eller andra avdelningar. Och värst är väl då Bob Jones och Todd Bentley. Andra blir ju då rika på sina möten med Jesus, som de säger. Uppryckande till himlen, ni har sett alla dessa böcker. Resor till helvetet, och man kan ibland tro att det går bussresor till de här destinationerna varenda kvart. Det är otroligt mycket sådana böcker. Och jag är övertygad om att det mesta av det här inte är sant. Är det sant det de har upplevt, så är det inte av Gud, tror jag. Utan då är det något mer liknande sånt man håller på med inom New Age. Men en sak är sant, och som vi vet helt säkert, att Guds kraft kan ju inte vara verksam hos dessa förkunnare då. När man blåser upp sig på det sättet. Och Guds kraft kanske aldrig har varit där. Eftersom, om ni minns Jesu ord då i Matteus 7:23, där han sa, jag har aldrig känt er. Och det är viktigt att fundera över. Och sist så ska jag säga, jag kommer nog dra över lite grann här bara. Det här med att vara populär som förkunnare eller profet eller vad man nu är. Man kan vara populär av många olika saker, men oavsett vad det är så ligger en enorm fara i popularitet om man vill vandra med Gud och i Guds kraft. Vi kan ju lyssna till Jesus. Lukas evangeliet kapitel 6 vers 26. Ve er när alla människor talar väl om er, på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Slutcitat. När någon talar väl om en så är man väl populär då. Varför var de falska profeterna populära på Gamla testamentets tid? Jo, för att de predikade befrielse, fred och framgång. Och vi kan lyssna till en i högen, och det är den falske profeten Hanania som lovar befrielse och framgång för Israel trots att Guds dom var den motsatta. Och det är Jeremia 28, vers 1-4. Men i samma år, i början av Sidkias, Judas kungs regering, i femte månaden av hans fjärde regeringsår, talade profeten Hanania, Assurs son från Gibeon, till mig i Herrens hus, i närvaro av prästen och allt folket. Han sa, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och Jekonja, Jojakims son, Juda kung, och alla fångar från Juda som kom till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren, ty jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok. Slutcitat. Det var alltså en falsk profetia. Har vi sådana här profeter idag? Jag tycker de flesta är av Hanania-typen. Framgång, väckelse, nu minsann händer det grejer. Jeremia blev ju både förtalad, fängslad och kastad i en brunn. Och det blev han bara för att de populära predikanterna, eller prästerna, eller vad man ska säga, profeterna, inte skulle komma till korta på grund av Jeremias uttalanden. Och vi kan läsa lite om det i Jeremia 18:18. Men de sa, kom låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning och inte de visa med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom låt oss förtala honom och låt oss strunta i vad han säger. Slutcitat. Och vi kan även läsa här vad den avfällige kung Ahab sa om den sanne profeten Mika. Kung Ahab, det kräket som vi fick höra igår. Det var mustigt. Gamla tiders förkunnare har ett bra språk som vi får ta över. Andra krönikeboken 18, vers 7. Israels kung svarade Josafat. Här finns ännu en man, Mika, Jimlas son. Genom honom kan vi fråga Herren. Men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig, utan alltid bara olycka. Slutcitat. Och vi ser det alltså att en sann profet blir inte populär. Det är till och med farligt att säga sanningen. Men om vi ändå väljer att hålla oss till sanningen så har vi ett underbart löfte från Jesus. Och det är här i Lukas evangeliet kapitel 6, vers 22-23. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen. Ja. Oj. Vi tar den. Såg ni den? Ja, hoppa av glädje. Ty se, er lön blir stor i himlen. Det var bra att ni såg det. Jag låt säkert 2 timmar på den igår. Det är synd att det inte syns på inspelningen då. Så att vår lön blir alltså stor i himlen om vi är beredda att lida för vår tro. Benny Hinn känner ni väl till. Han sa att han struntar i gator av guld. Han vill istället ha guldet här och nu, har jag sett honom säga. Men en ganska kortsiktig önskan och dessutom farlig, eftersom kärleken till pengar är roten till allt ont. Och när vi ser folk hoppa omkring i församlingar idag så är det tyvärr inte ofta på grund av glädje över lidande, förföljelse och så vidare. Man hoppar av många andra orsaker. Och tyvärr är ju Benny Hinn en av dem som får väldigt många kristna till att hoppa omkring av dessa andra orsaker. Ska jag då summera den här del 1 så kan jag göra det så här. Låt oss titta efter spikhålen i händerna på dem som vi vill pröva. Hos alla de goda förebilderna i Bibeln som jag har lyft fram i den här delen så ser vi spikhål av olika slag som talar om äkthet. Och vi måste få se korsets princip hos de förkunnare som vi ska kunna bedöma som äkta, och om vi ska veta att det är Guds kraft som flödar hos dessa människor. Är förkunnare inte märkta utav korset så finns inte Guds kraft där. Och då kanske det är just till dem som Jesus kommer att säga på den yttersta dagen: gå bort ifrån mig, jag har aldrig känt er. Och här har vi alltså en jätteviktig punkt för hur vi prövar förkunnare, träden. Och jag hoppas att dessa tankar om prövandet då kan hjälpa oss lite grann att pröva många utav dagens populära förkunnare.